Ja, hur han säger, näste man till råkning. Ja, predikan vet jag inte vad det blir eller vad man kan kalla, men tankar kring bibeltexter skulle jag nog mer vilja kalla det kanske. Som Joakim sa är så håller vi oss efter dagens predikotext. Och jag håller mig mer än vad jag Joakim gjorde kanske. Ska försöka forma lite tankar kring det. Och första, det var ju fem olika. Det var också, om det var bra eller dåligt det vet jag inte. Men vi börjar så får vi se. Och första stället, eller textstället, det är i Andra Mosebok 32, 1-4. Jag vet inte, han frågade om jag ville ha på väggen där, men jag tänkte inte på folket. Jag tänkte bara på mig själv. Vi får läsa hemma veckans predikotext. Och det är... jag läser inte texterna, för läser jag texterna så går hela min tid bara på att läsa texterna. Och det, så jag får förklara. Och det är när Mose går upp på Sinai berg och är med Gud där och får stentavlorna. Och folket då undrar ju var han tar vägen och tänker att han har försvunnit. Så de gjuter ju en sån här guldkalv. Och då när jag började gräva i den här texten så tänkte jag, då hade de kanske varit 3 månader i öknen efter den här händelsen, när de först är det detta med farao och alla de här underna som är med där. Gud delar Röda havet, de går igenom där och man kan titta, det är ju en som har varit och dökat där, en svensk, Lennart Müller, doktor Lennart Müller, som har varit och dökat och tittat och hittat ungefär övergången där. Och han säger att det är det som djupast i alla fall. Det är 2000 fot och det är 700 meter kanske. Så det måste ju ha varit väldigt mäktigt att kunna gå där med de här väggarna eller hur det nu har sett ut. När de gick igenom det så. Och jag tänker då att om jag hade varit med om en sån här upplevelse som de var med där, går igenom och så kommer man och ser hur faraos armé dyker under eller de klarar sig där. Och så går Mose där och går och talar med Gud där, och då får de för sig att nej, men vi gjuter en guldkalv och säger att det var den som hjälpte oss genom havet och allt detta. Och då tänker jag, Anna, vem försökte de lura? Trodde de på det själva? Eller Anna, varit med om de här stora sakerna och så gör de någonting med egna händer och så säger de, den här kalven räddade oss. Men så jag tänker lite grann, lite djupare, så tänker jag lite grann på oss själva. Hur är vi eller så? Hade jag henne bara, nej, men det är förståeligt att vi kan inte göra en kalv och så tro att det var den som räddade oss. Jag vet inte hur man, hade man varit med i den, de kanske var någon slags masspsykos, de visste inte vad de gjorde, men jag tänker lite grann på dagens moderna människa. Som Joakim var inne lite på det här med vetenskapen och utvecklingsläran och allt det. Idag när vi har sån kännedom om hur skapelsen är, hur fantastiskt den är skapad. När de kan det här med mikro, nano och allt det här. Och detta stora med universum och allt harmonerar. Det kanske är lika självklart egentligen att det måste ju finnas en Gud som står bakom detta. Så det kanske inte är så stor skillnad mellan oss att tänka som för dem med en guldkalv. De har varit med om de här stora, det är självklart att det är vår Gud som ledde oss igenom det, men ändå så vill vi liksom denna, ja, det var något annat. Vi har kanske problem att tillbe något som är osynligt. Vi måste kanske förklara allting och kunna se allt. Det var första stycket med tankar kring. Andra stycket är i slutet på det här kapitlet, det är Mose förstår det att de har gjort något fruktansvärt. Och han säger till folket att jag ska upp till Gud igen och så ska jag be om att han förlåter er. Kanske han kan förlåta er för detta. Och Mose går upp och så pratar han med Gud och så säger han till Gud att han ska förlåta folket. Och om han inte gör det så kan han stryka Mose ur den här boken som Gud skriver i. Som han skriver i, säger Mose då. Det kan man också undra, vad är det för bok? Eller, har vi en bok på man här nu som Gud skriver om våra liv? Jag vet inte. Men då svarar Gud att den som har syndat mot mig ska jag stryka i boken. Denna kändes som Moses, han försökte ju göra det som Jesus gjorde längre fram så. Men han var inte, han kunde inte liksom ena, utan det är som att en dag ska var och en, varje människa ska stå ansikte mot ansikte med Gud och vi ska få stå till svars för våra egna liv liksom. Tänker jag med den texten vill säga. Sen hoppar vi längre fram till Saltaren. Och det är ju David som skriver den. Och den texten, den handlar om hur människan, liksom hur många människor förlitar sig på sin kunskap, sin rikedom och allt det här jordiska. Att det liksom är vår styrka och kanske att folk liksom förtröstar och litar på det. Och som han skriver egentligen att ingen kan köpa sig fri. Ingen kan köpa sig in i himlen med allt genom vi äger hela jordklotet. Det går samma för allihop om man säger. Men då vill jag lägga in här emellan Johannes 3:16 när Jesus, när Gud sände sin son Jesus. Det är ju han som kan köpa oss fria om man säger. Och sen hoppar jag vidare till Matteus. Det som Joakim var inne lite på de texterna där med samla lite skatter på jorden. Den kan jag läsa. Samla lite skatter på jorden där rost och mal förstör. Och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla era skatter i himlen. Där varken rost eller mal förstör. Och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatte kommer också ditt hjärta vara. Tänker mig lite som så att när vi tar emot Jesus kanske vi får en liten skattkista som vi kan samla skatter i. Om vi har uppe i himlen, det är så. Och det är liksom vi måste göra det steget där. Ibland, många, när man pratar med många människor att men Gud kan väl ta in alla människor ändå eller vi kan komma alla till himlen och så är det bra och så. Nej, det verkar inte som det funkar riktigt så. Det är som om man läser vidare i det här Moseboken, det är så Moses när han var på berget där, han fick ju se Gud på ryggen. För Gud säger att ingen kan se Gud och leva. Vi kan inte ens närma oss Gud. Vi måste ha bli renare på något sätt. Men jag tänker med den här tanken med den här kistan där, en skattkista. För det är ju lite så, när jag läser de här texterna så känner jag att man är ju lite skyldig på alla områden här så. Vi har våra skatter här och vi samlar det mask och mal förstör. Och vi kanske till och med har en liten guldkall som vi står och knackar på lite. Men jag tror lite grann så att skatten i himlen, det är nog de sakerna som vi gör för Jesus. De sakerna vi gör för någon annan. De som vi inte har vårt egna namn på. Som vi inte har vårt egna sigill på, om man säger. Så tänker jag om skatten i himlen. Jag tror jag slutar det. Annars blir det för långt. Jag ber. Kära Jesus, tackar dig för att vi får samlas här igen. samlas inför dig, du som är vår skapare, du som är vår frälsare, du som har räddat oss ifrån evigt mörker, Herre Jesus. Hjälp oss nu när vi startar upp igen, att vi liksom får rätt fokus. Så att vi inte jobbar upp massa skatter som är världsliga, utan att vi jobbar på våran himmelska skattkista, Jesus. Så vi har någonting i den skattkistan när vi kommer till himlen, att vi kan öppna den och säga, oj, vad det är en skatt. Oj, vad det är, eller vad det nu kan vara. Jag tror du kan tala om för var och en som sätter det vad som är av himmelska värden, Herre Jesus. Tackar dig för allt, Jesus. Och lägger resten av stunden i dina händer, Jesus. Amen.